Gud bryr sig om är den övergripande rubriken för fyra söndagar, och vi befinner oss i den tredje söndagen där Gud bryr sig om. Och Gud har hittills brytt sig om främlingen. Det var den första söndagen. Förra söndagen då brydde Gud sig om barnet. Då satte vi barnet i fokus. Och idag så sätter vi änkan i fokus. Och de här tre kategorierna och sen den fjärde, den fattige som kommer nästa söndag, de har hämtat från Zakaria som vi har hört läsas. Tre kategorier som på flera ställen nämns i Gamla testamentet och som på något sätt ligger Gud varmt om hjärtat. Och så försöker vi nysta i vad betyder det för oss idag om vi ska hämta inspiration från de texterna. Så idag är det änkans tur. Och vi ska läsa en text från första Timoteusbrevet som väldigt specifikt säger någonting om änkan. Så här står det i första Timoteus 5, 3-5, 9 och 10. Ge värdigheten som änka endast åt dem som verkligen är änkor. Om en änka har barn eller barnbarn, så låt dessa lära sig att vara fromma först och främst inom den egna familjen och visa tacksamhet mot de äldre. Så det är vad Gud vill. Den som verkligen är änka och ensamstående har satt sitt hopp till Gud och upphör inte att be och åkalla både dag och natt. För att en änka ska räknas som änka måste hon vara minst 60 år och får inte ha varit gift mer än en gång. Hon måste vara känd för goda gärningar, ha tagit sig an barn, visat gästfrihet, tvättat de heligas fötter, bistått nödlidande. Ja, på allt sätt vinnlagt sig om att göra gott. Tydligare än så kan det inte bli i en definition på vad en änka är. Eller? Alltså det är jättesvårt att plocka den här texten bara rätt in och säga så här är det. Den här finns i ett historiskt sammanhang. Och den första frågan man kan ställa sig till den här texten är varför detta specifika utpekande och definierande. För det är ett väldigt specifikt definierande om vem som får räknas som änka och vem som inte räknas som änka. Och här kan vi ju se det första exemplet på att vi kan ana att det förelåg en risk till bidragsfusk. Alltså det fanns ett system där änkorna tog som hand som fungerade väldigt väl. Men man ville inte att det här systemet skulle missbrukas eller utnyttjas. Och av det får vi veta att det fanns ett bra system för att ta hand om änkorna på den här tiden. Att ta del av den omsorgen, det måste ha varit attraktivt på något sätt. Annars hade de inte valt att definiera det så tydligt och sagt att det är det här som gäller för den som är änka, som ska få ta del av det här omsorgsprogrammet. Alltså Paulus ville att den hjälpen som var tänkt, den skulle gå till de som verkligen behövde den hjälpen och till ingen annan. Det kan vi spåra från den här texten. Därför att bli änka på den här tiden, det innebar en ekonomisk katastrof. Därför att det var mannen som försörjde familjen och hemmet. Och försvann mannen och man blev änka, ja då försvann ju all möjlighet till försörjning. Alltså var man då utlämnad till släkt, vänner, ja alltså de som fanns runt omkring men som inte liksom var den nära familjen. Man var utlämnad åt andras hjälp. Och frågan är, hur översätter vi det idag? Därför att den som är änka idag rent praktiskt, det är ingen ekonomisk katastrof. Det kan bli svårare, ja det kan det bli. Men vi har ett socialt, ekonomiskt skyddsnät som ändå hjälper till och bär så att inte den här katastrofen är ett faktum när någon blir änka. Så hur överför vi det här till oss idag då? Ja, så jag tänker så här. Alltså att bli änka på den tiden och att bli änka idag, det innebär en stor relationell omställning. Det gällde då och det gäller nu. Alltså vi får tänka bort det ekonomiska lite grann tror jag. Därför att det är inte riktigt så idag. Att gå från tvåsamhet till ensamhet, till att leva själv, det är en livskris. Och den livskrisen var aktuell då och den livskrisen är aktuell idag. Och det är ju den krisen som ingår i varje äktenskaplig relation. Det vet man ju, man tänker ju inte så. Men vi vet ju det att när man går in i en relation, så vet man ju att någon av de två kommer att dö. Det är ju lite grann priset och insatsen i den äktenskapliga relationen. Den ena kommer att lämna den andra förr eller senare. Och det är ju det vi säger, va? Tills döden skiljer oss åt. Det finns ju där redan i själva akten när man blir två. Alltså sorgen finns ju inbakad i äktenskapet. Och enda sättet att skydda sig mot det är ju att inte välja tvåsamheten. Men det är väldigt få idag som väljer bort det medvetet. Jag har på nära håll fått följa en person som har förlorat sin andra hälft under det senaste året. Och det är min egen pappa. Och det han uttrycker, nu är inte han så jättebra på att uttrycka allt han tänker, tror jag. Men det är att han kunde aldrig ana vilken saknad som skulle infinna sig. Alltså den tomheten. Det går liksom inte att förbereda sig på den förlusten. Det tror jag har kunnat ana hos honom utifrån det vi har pratat om. Alltså hur mycket man än vet att döden är en del av våra liv och en del i ett äktenskap, så kan man aldrig förbereda sig på det. Och så har jag märkt att i den situationen så är det ju den övriga familjen, det är vännerna och det är grannarna som är så avgörande och så viktiga när den livskrisen infinner sig. Och jag är förundrad över det stöd som min pappa har fått från grannarna, och speciellt en granne som jag aldrig kunde ana innan. Men när det liksom bara finns där, det är ju fantastiskt. Och så tänker jag ett steg till då som pastor i en församling. Alltså i det läget, i den livskrisen, vilken roll spelar kyrkan då? Alltså i den situationen, vad betyder församlingen då? Alltså det är ju då bland annat när det ställs på sin spets. Och då är min fråga, alltså hur blir vi som församling en gemenskap och en plats där man förebygger ensamhet som på ett eller annat sätt inträder i människors liv? Det är ju inte bara vid dödsfall som den här att gå från tvåsamhet till ensamhet eller att leva själv infinner sig. Alltså är församlingen en plats som erbjuder omsorg och familjegemenskap för alla, oavsett om man lever i en parrelation eller ej? Det är ju en viktig och avgörande fråga, tycker jag. Och därför tänker jag, kanske kan man bredda dagens tema att bry sig om änkan till att handla om att Guds plan är att församlingen ska vara en plats där det är omöjligt att vara eller känna sig ensam. Kan man bredda det till det, tänker jag. Alltså går det att tänka hela församlingen som familj, som Lisa nämnde. Att församlingen är större än bara min familj. Att omsorgen finns på fler platser än bara min familj. Att vidga begreppet familj till att vara till och med större än kärnfamiljen. Detta begrepp som finns i vårt samhälle idag. Att med hjärtat kunna säga som Paulus säger så många gånger i sina brev när han adresserar församlingen. Bröder och systrar. Alltså han tilltalar församling som familj. Han säger inte kära församlingsmedlemmar. Han säger bröder och systrar. Och så tänker han större när han tänker familj. Därför att vara gift och ha barn, det är ju inte en förutsättning för att man ska kunna känna sig hemma i Fiskebäcks missionskyrka. Eller hur? Eller är det ibland? Ja, alltså jag tror det finns en risk. Och är det så, ja men då är vi inte en försmak utav himlen och Guds rike. Om det skulle finnas en tendens till det. Därför att Gud har tänkt någonting annat. Och så läser jag Bibeln och så märker jag, ja men i himlen så finns det ju inga kärnfamiljer. Eller hur? I alla fall om vi läser Jesus. Och det avsnitt jag ska läsa nu om Jesus, för att förstå det så behöver vi backa bandet lite grann. I Gamla testamentet så finns det en väl utvecklad omsorg för änkan. Och den så var till och med inskriven i lagen. Och det innebar att om jag blev änka så var det enligt lag uppgiften för den avlidne mannens bror att gifta sig med änkan. Just för att säkra tryggheten och omsorgen, för att liksom bjuda in och att den här änkan ska finnas med i det sociala sammanhanget. Så det fanns inskrivet i lagen. Där gick man ju väldigt långt i sin omsorg om änkan. Och så är det här som ligger till grund då till frågan som Jesus får i Matteus 22. Där man funderar ytterst på uppståndelsen. Och då frågar de så här, och då är det alltså ett exempel där en änka har varit gift med 7 stycken bröder. Ja visst, för oss blir det ju bara konstigt, men det är det som ligger bakom här, va? Man har följt lagen. Och så ställer man en följdfråga då på det. Vem av de 7 blir hon hustru till vid uppståndelsen? Alla har ju varit gifta med henne. Ja, det är ju en logisk fråga. Jesus svarade, ni tänker fel, därför att ni varken kan skriften eller vet något om Guds makt. Vid uppståndelsen gifter man sig inte eller blir bortgift, utan alla är som änglarna i himlen. Det är ju ett märkligt svar. Där låter ju Jesus oss ana någonting om livet bortom detta, som det eviga livet, hur det kommer att fungera med relationer där. Och Jesus, han utvecklar ju aldrig det här och förklarar exakt hur det kommer att fungera och se ut, utan han bara låter oss ana att det kommer att se annorlunda ut bortom uppståndelsen. Han ger oss en glimt av att relationer och gemenskap kommer att se ut på ett annat sätt än vad det ser ut här. Alltså kärnfamiljen verkar inte vara liksom beståndsdelen där, grundstenen på något sätt. Och på samma sätt så gör Jesus några märkliga uttalanden om sin egen kärnfamilj och pekar istället på sina efterföljare, på lärjungarna som sin familj. Så här säger han i Matteus 12. Medan han ändå talade till folket kom hans mor och hans bröder. De stod utanför och ville tala med honom, och någon sa till honom, din mor och dina bröder står där ute och vill tala med dig. Han svarade honom, vem är min mor och vilka är mina bröder? Vilken oförskämd fråga. Och han visade med handen på sina lärjungar och sa, det här är min mor och mina bröder. Den som gör min himmelske faders vilja är min bror och syster och mor. Han tänker en storlek större när det kommer till kärnfamiljen, tycks det som. Det här är ett märkligt och ett radikalt sätt att tala om och se på sina lärjungar och ytterst se på församlingen. Därför att församlingen är ju efterföljarna till Jesus. Alltså att Guds vilja är starkare än biologiska blodsband. Jesu blod är ännu starkare än familjebanden rent biologiskt sett. Det tycks vara hans bild av Guds rike, av livet bortom uppståndelsen. Och de här uttalandena från Jesus om sin egen kärnfamilj, de utmanar ju oss, utmanar mig i hur vi gestaltar Guds rike här och nu i väntan på dess fullbordan. Alltså hur är vi en försmak på Guds rike här och nu utifrån det Jesus säger om familjen? Och i en församling där vi just nu är många familjer så behöver vi bli påminda om att det är viktigt att inte göra det livet till den högsta eller det högsta och det enda idealet. Utan att livssituationer kan se så olika ut. Och utmaningen består i att vara kyrka på ett sätt som ger en försmak av himlen. Och den försmaken innebär att gränserna mellan generationer bland annat suddas ut lite grann, överbryggs. Att vi tänker en storlek större när vi tänker familj. Att vi tänker familj när vi ser oss runt omkring i församlingen. Att vi i de, kan man säga, biologiska familjebanden öppnar upp och bjuder in fler och inkluderar fler i vårt sätt att tänka familj. Och det är ju den nya struktur som vi möter. Vi har inte läst det bibelordet idag, men från Galaterbrevet 5. Där Paulus säger att nu är det inte längre man eller kvinna, slav eller fri, grek eller jude. Guds rike, uppståndelsen, vänder upp och ner på saker och ting och skapar en helt ny struktur. Guds rike är så mycket större än vi kan föreställa oss. Att förlora en livspartner, det är bara ett sätt, tänker jag, att gå ifrån tvåsamhet till att leva själv. Det kan ske på fler sätt. Det finns en mängd andra omständigheter som gör att man inte längre lever i tvåsamhet. Och vi kan bara ta exemplet med skilsmässa. Jag tänker liksom, i den processen, i den livskrisen som det också är. Är det möjligt att genomgå det i församlingens gemenskap och där hitta just trösten och hjälpen och stödet och också fortsatt ha sin självklara plats i gemenskapen? Visst är det möjligt, men vi har också exempel på när det blir väldigt svårt. Och varför det blir svårt i en församlingsgemenskap, det kan ju vara oerhört många olika orsaker och anledningar till det. Och det tänker jag inte reda ut. Men det är bra att ställa sig frågan, tänker jag. Hur ser det ut och är det möjligt? Kommer känslan av att man kanske inte riktigt kan hantera det i gemenskapen från att jag inte längre passar in i normen för det som är tänkt. I hur man tänker. Ja, jag vet inte, men det är bra att ställa sig frågan. En annan sak som kom upp faktiskt i gudstjänstgruppen som vi möttes i när vi planerade den här gudstjänsten. Det var det här samtalet som vi påminner oss om när man möter någon som man kanske inte känner så väl. Så pratar man lite grann om väder och vind och var man bor och sådär. Och så kommer just frågan, har du någon familj? Är du gift? Har du barn? Och om då svaret blir nej, då är ju frågan, vad är reaktionen inför den som inte lever i tvåsamhet om man själv gör det? Alltså hur tänker jag och hur reagerar jag? Alltså vad blir följdfrågan? Eller dör samtalet där och så får man prata om någonting annat? I så fall, varför då? Och nu är det ju så att följdfrågor i det läget, det är ju lite grann tabu. Man säger inte varför. Utan man låter det vara där, och det är ett uttryck för omsorg, skulle jag vilja säga. Alltså varför, det är inte en bra följdfråga. Då gräver man för djupt i andra människors liv som vi kanske inte känner så väl. Vi snokar i det som vi inte har riktigt att göra med där och då. Men däremot är en väldigt trygg och nära gemenskap, alltså kanske mer i den lilla gemenskapen, så är det faktiskt en fråga som kan ställas om det är någonting som en person brottas med. Ja, men då är det den lilla gemenskapen som är platsen för det, där man får bära varandra och där man får uttrycka den här omsorgen till varandra. Och det är ju viktigt att komma ihåg utifrån Nya testamentet i det här ämnet, att inte leva i tvåsamhet, det är ju faktiskt någonting som Nya testamentet lyfter upp till och med som ett ideal. Och säger att det där, det är bra. Och i andra traditioner och vissa tider så har man också inom kyrkan verkligen lyft upp och sagt att det finns någonting gott i det där. Men vi glömmer lätt det idag. Idag så har jag ställt många frågor, som ni märker i predikan. Och syftet har varit att lyfta upp Jesus sätt att tänka familj, gemenskap och församling. Och jag tror att Nya testamentet vill uppmuntra oss att tänka större när vi tänker familj. För det verkar Jesus ha gjort. Och målet, tänker jag, i vår gemenskap i församlingen, det är att ingen som kliver in i den här kyrkan ska känna sig främmande eller misstänkliggjord på grund av den livssituation man befinner sig i. Det ska inte vara något som helst villkor för att man ska känna sig välkomnad. Utan man ska känna sig välkomnad och innesluten i gemenskap oavsett vilken livssituation man befinner sig i. Det tror jag är Guds tanke med församlingen. Det är så Guds rike porträtteras i Nya testamentet. Och det är också så Jesus agerar. Alltså det finns, Jesus lät ingen specifik livssituation vara villkoret för ett liv i hans närhet. Alla fick vara i hans närhet. Alla får vara en del utav hans kropp och gemenskap här och nu. Och det är, tror jag, min personliga önskan och bön för mitt eget liv och för oss som församling. Att vi ännu mer ska få bli den öppna gemenskapen som tänker en storlek större när vi tänker familj. Och då tror jag att vi bryr oss om änkan på riktigt. Och att vi inte behöver haka upp oss för den där specifika definitionen om vem som är änka och vem som inte är änka. Utan istället tänka större utifrån Guds rike och Guds plan. Och det här kan vi börja praktisera och öva redan idag. Visst är det bra. Vi ska ha kyrkfika här efter gudstjänsten. På kyrkfikat, det är en fantastisk möjlighet att börja överbrygga de här generationsgränserna bland annat. Att man får mötas i olika livssituationer och uttrycka omsorgen och uttrycka gemenskapen på det sättet. Så utmana dig själv och fika med någon som du kanske inte har fikat med förut idag. Då tror jag det händer grejer i vår gemenskap. Och sen är ju basgrupperna, de här lilla gemenskapen, den allra bästa platsen för att öva sig det här, för att tänka en storlek större, för att inkludera, för att uttrycka omsorg och gemenskap. Men det är ju en helt annan predikan. Nu ska vi be tillsammans. Ja, Herre, tack att du tänkte så och tänker så stort kring gemenskap och kring familj. Herre, vi ber om att få ta del av dina tankar. Vi ber att du, helige Ande, ska få öppna vårt sinne och vårt sätt att tänka kring församling och gemenskap och familj. Hjälp oss i ännu högre grad tänka bröder och systrar, Herre. Ännu högre grad tänka familj när vi tänker församling. Tack att du vill uppmuntra oss och utmana oss till detta. Led oss vidare på den vägen så att vi på ett ännu bättre sätt kan få spegla ditt rike och den du är här i Fiskebäck och i våra liv. Vi ber om det i ditt namn, Herre. Amen.